Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Och jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Jag vill också börja det här poddavsnittet med att säga grattis Sverige! För vi poddar nämligen på nationaldagen, Lovisa.
Woohoo! Är det lite märkligt att det är en ledig dag? Jag fattar ju norrmännen, de går ju bananas när det är 17 maj. Men alltså, vet du, röd dag, mitt i veckan, mina barn har skolavslutning på fredag. Så det blir väldigt uppstyckade dagar. Men jag kanske blir lite stressad när det är lediga dagar mitt i veckan. När jag är, som, precis som du, så här, egenföretagare. Man tappar ju en arbetsdag.
Men jag kan också tycka att det är lite skönt, för att på just de här röda dagarna så är det som att folk faktiskt verkligen inte jobbar. Alltså det är verkligen, man får nästan inga mejl, det är ingen som ringer och tjatar om en massa grejer. Man kan ju bara ta det lugnt och slappna av. Jag tycker ändå att det är rätt gött alltså. Jag tror också att den här dagen är röd för att vi ska fira mer än vad vi har gjort historiskt sett. Att vi borde ju vara lite mer som norrmännen, kan jag tycka. Kanske inte gå i tåg, för jag tycker att det är ganska tråkigt. Jag har ju firat en del 17 maj i Norge. Och det är bara så här, jaha, här ska man stå och titta på ett tåg som går förbi med folk som viftar med flaggor. Det är inte jättespännande. Och äta lite gott och sådär, och umgås. Men det är kanske just det som jag fiskar efter, att vi borde ju umgås. Man borde käka tårta och vifta med svenska flaggan och vara stolt över att bo i Sverige, tycker jag.
Det måste ju vara den största intäktsdagen på Skansen 17 maj när Stockholms hela norska befolkning tar sig till Skansen.
Men har du firat 17 maj någon gång? Om du har gjort det, erkänn att det är ganska tråkigt.
Nej, vi var på Gröna Lund den 17 maj i år, och då åkte vi färjan över från Slussen till Djurgården, och då kändes det som att vi firade. Det kändes som att vi var en del av det gänget, för de var ju väldigt engagerande och så inkluderande, norrmännen. Men jag har aldrig varit på ett officiellt Norge-party.
Alltså, min son, han är ju halvnorsk. Så han firar ju, han är ju van att fira 17 maj. Så det första han sa när vi vaknade i morse var så här: grattis på nationaldagen! Åh, när ska vi äta tårta? Han var väldigt spidad och tyckte att det här var en stor dag. Det var ju lite charmigt ändå, tycker jag.
Men firar du nationaldag då, med andra ord? Tar ni den norska andan till Sverige?
Ja, men lite grann får man väl fira. Jag gjorde ju många år i rad den här nationaldagsgaloppen på Gärdet. Det är ju faktiskt ganska trevligt. Det är ju galopptävlingar ute på gärdet, på gräsbana där. Och så är det massa folk som är där och har picknick och äter och dricker, tittar på hästarna och det är uppträdanden, hattparad, du vet, sånt där som ska vara på galopptävlingar och så. Det är faktiskt jättemysigt. Nu ska jag inte dit i år, nu ska jag i år fira med min syrra och hennes familj, de kommer hit och grillar. Så att det blir det närmsta firande vi kommer. Jag tycker i alla fall det är härligt att man får en extra ledig dag där man kan göra mysiga saker. Nu lyckades vi pricka in en av två skitvädersdagar på de senaste 1,5 månaden. Men, sånt är livet. Väder kan man ju faktiskt inte göra någonting åt.
Jag har i alla fall varit på nationaldagsyoga. Jag tror att mer yogisk än så här kan du inte få mig, Jessica.
Men vad var det för yoga? Berätta.
Jag yogar ju en gång om året. Jag har två gånger hittills. Nej, jag skojar. Nej, men förra året var jag på nationaldagsyoga uppe på Skinnarviksberget där Lotte Fernandez, som är en sån här riktig söderprofil skulle de kalla henne. Jag kan inte röra mig utanför min port utan att inte träffa Lotte. Alltså, jag stöter på henne var jag än rör mig på Södermalm. Hon går överallt. Hon har någon sån här grej om att hon bara går. Hon går och går och går och går. Och så yogar hon. Och varje nationaldag så har hon nationaldagsyoga. Så förra året, 2017, då var jag där, minsann. Och sen så tänkte jag att jag kör en da capo. Så nu är det ju en tradition. Två gånger, vet du. Då har det blivit en vana. Men det är liksom uppe på Skinnarviksberget, världens utsikt. Tar man med sig sin matta. Och sen, jag tror det kallas för sån här donationsyoga. Man swishar det som man känner så här, men det här är så här mycket är det värt för mig.
Ja.
Och extremt prestigelöst. Så skönt. Jag gillar ju när det är lite, vad ska man säga, avtaggat. När det inte är det här, det får inte vara för präktigt när det är yoga för mig. Det är för mig, alltså man får gärna stöna och man får fnissa lite grann och det får inte vara för mycket. Jag vet, Lotte snackar ju lite grann om så här att nu har fullmånen passerat och därför kan vi göra större öppningar. Det är väl inte riktigt det som tilltalar mig. Men det är ju skön stretching. Ja, om det var någonting jag behövde den här veckan så var det stretching.
Men får jag fråga, har det varit fullmåne de senaste dagarna?
Nej, du, don't ask me tydligen.
Men det är riktigt sjukt i så fall, för att jag sover alltid dåligt när det är fullmåne. Och nu de senaste två dagarna så har jag sovit dåligt igen. Och varje gång blir jag lika fascinerad över att när jag sover dåligt så är det stort sett alltid fullmåne. Vilket är helt sjukt alltså. Men det där har vi pratat om förut i podden, att jag tror ju vi har mycket vatten i kroppen, att fullmånens, eller att månens dragningskraft påverkar också våra kroppar, precis som ebb och flod, allt annat vatten på planeten och sådär. Men jag har i alla fall drömt om terrorister i två nätter. Att terrorister har kommit till Stockholm och marscherat på Stockholms gator, alltså som militär nästan, och skjutit ner alla människor de ser. Och jag och barnen fick springa och gömma oss på någon skola och där var massa andra människor som gömde sig och man letar efter gömställen inne i skolan om de skulle komma in. Alltså det var väldigt obehagligt. Då förstår
du har inte kollat på Handmaid's Tale?
Jo, det har jag också gjort.
Ja.
Jag missar ju inte ett avsnitt. Och The Rain har jag nu också sett första säsongen.
Så det kanske finns orsak till dina drömmar.
Ja, det kan finnas en orsak som inte är fullmåne. Men dåligt har jag sovit. Det var inte det jag egentligen skulle säga. För jag skulle egentligen säga att jag också har yogat idag, den här morgonen. Och för mig så är det ju med yogan att det går lite grann i perioder. Jag kommer ju in i perioder när jag kör varje dag. Då, när jag är helt besatt. Och det är ju ofta när jag hittar på någon rolig utmaning. Alltså någon övning som jag vill lära mig eller bli bättre på. Eller ja, du vet, stå i brygga och sådana där grejer som jag brukar ägna mig åt.
Men du lägger liksom en liten extra touch. Du är lite mer specifik än kanske vanliga yogis.
Ja, men jag vill gärna ha en liten morot. Precis som jag har med min styrketräning, att jag nu kör monkey bars och sådär. Jag vill ha någonting som, det här är mitt mål att jag ska lära mig. Det ska alltid vara mätbart för mig, vet du. Även yogan, och det här hatar ju folk när man säger. För yoga, det gör man för sig själv och där ska man inte tävla och sådär. Men jag tycker att det är roligare då. Så jag kommer in i perioden när jag kör yoga med yogobi hemma då. Jag går ju aldrig på studio så. Nästan varje dag. Och är jätteinne i det och känner mig så smidig och lätt i kroppen och bra hållning och sådär. Och nu har jag ju varit inne i en period där jag helt har snöat in på utegym. Jag kör mycket utegym, jag kör mycket intervaller på löpabanan. Just för att vi har en idrottsplats precis där vi bor. Så att det blir, har naturligt blivit så att nästan varje dag går jag ner dit och så gör jag någonting. Antingen tränar jag utegymmet eller så springer jag intervaller på bana. Eller bara joggar på banan eller så. Jag tycker bara det är så här himla härligt. Så jag är helt inne på det och det märks. För att i morse när jag skulle kliva upp. Och så här har det i för sig varit nu ganska länge och jag har liksom försökt förtränga det. Idag gick det inte längre. Så kände jag att min kropp var så stel. Alltså den är så stel och orörlig och jag har så ont i kroppen. Att jag kände mig som att jag var 100 år när jag skulle kliva upp i sängen. Du vet, så här, kunde inte riktigt sträcka ut lederna. Man stapplar fram när man ska gå till toaletten och bara, åh det gör ont. Det är nästan så att det knarrar i varenda led i hela kroppen. Så då tänkte jag, nej nu får jag fan skärpa mig och ta tag i det här och köra lite yoga. Och då var mitt projekt, nu ska jag stretcha ut mina hamstrings, baksida lår och rumpan. För där har jag väldigt, väldigt ont, det får jag i perioder. Och vet du, Lovisa, det gjorde så ont så att det nästan svartade för ögonen. Jag svär, jag fick kallsvettningar i hela kroppen när jag började stretcha på den här muskeln. Något är ju verkligen inte bra med den där muskeln eller de där musklerna. För att så ska det väl inte kännas när man försöker stretcha ut en muskel, att man nästan håller på att svimma för att det gör så ont.
Nej, men jag tänker att du kanske, alltså när du gasar så gasar du ju så hårt och jag tänker att du kanske har, att du helt enkelt har pressat kroppen lite mer än vad den är van vid och att den här lokala, ja men typ om jag säger smärta, men den här så lokala spänningen som blir, jag kan ju få likadant i mina bak, i hamstrings, alltså typ igår så gjorde jag vanliga good mornings där man gör som höftfällning där man liksom trycker bak höften och så fäller man sig som en vad ska man, ja men typ som en, när man ska göra det här mamma high bom bom pappa high, du vet, då kommer man ju med handen så här.
Jag har ingen aning vad du pratar om. Vadå mamma high pappa high?
Nej men du, man liksom, om du tänker att man står rakt upp och sen så ja men okej, tillbaka till ramsan. När man mamma hajsången, då är det pappa haj först, då är det ju en stor haj som kommer som en häftklammer.
Jaha,
liksom.
Jaha, okej.
Okay. Ja, och så mamma haj, då är det tumme och fingrarna och sen när det lillebror haj, jag vet inte, då är det väl ännu mindre. Ja men alltså höftfällning, då eller, det är samma sak som en good morning då, att man trycker bak höften, men både benen och överkroppen är raka, inte översträckta men ändå raka. Ja. Och om jag gjorde 3x15 good mornings och det får jag träningsverk av, alltså inte av belastningen utan av rörlighetsträningen. Jag får träningsverk av stretchingen i baksida lår och det, då tänker jag att det blir som en respons på att muskeln ligger och spänner sig hela tiden på grund av att den har fått belastning någon annanstans, alltså i ett annat träningspass. Förstår du vad jag menar?
Jag,
och att smärtan som kommer där när du stretchar och så, att den helt enkelt är, den har legat säkert aktiv under flera dagar på raken för att du har legat och provocerat med träning och sen så hittar inte, på engelska säger man relaxation, emellan passen.
Träningspodden sponsras den här veckan av Next Story och det är någonting som i alla fall jag verkligen gillar för att jag lyssnar extremt mycket på ljudböcker nu för tiden. Jag har ju kommit på att det är ju ett väldigt bra sätt att hinna med och läsa, för det har man nästan inte tid med, känner jag, i mitt liv. När man är ute och springer dock så kan man ju faktiskt lyssna på en ljudbok, så får man något vettigt gjort med löpningen och inte bara liksom lyssna på random musik. Så att jag lyssnar ju nästan alltid på ljudböcker när jag är ute och springer och då blir det oftast deckare för det måste hända något. Jag måste liksom vara på tårna hela tiden för annars så kanske tankarna fladdrar iväg och så slutar jag lyssna. Men det är ju ett väldigt bra tips från mig om man känner att jag har aldrig tid att läsa, men lyssna då på ljudböcker. Det är kanon. Gör du det?
Jag lyssnar på ljudböcker när jag är ute och springer, men kanske framförallt så här när jag promenerar eller cyklar eller någonstans, när jag kan liksom flyta iväg lite grann i tankarna. Om jag ska springa mina intervallpass, då är jag ju pang på, då vill jag knappt ha musik. Alltså då är det verkligen så att jag bara ska mörsa. Men det här med att vara ute och långlufsa och så, då tycker jag att ljudböcker är perfekt. Och jag har ett tips på, om det är någon mer än jag som tycker att det är spännande med kroppsaktivism, så har jag ett boktips nämligen. Får jag ge det?
Ja, gärna. Kör på.
Linda Marie Nilsson, hon har blivit någon form av sån här sociala medier-fenomen verkligen. Hon har gjort en bok som heter Så lärde jag mig att älska min kropp. Och den boken ska jag lyssna på i sommar, för jag tycker att det är väldigt spännande med så här body positive, kroppsaktivism, kroppspositivism. Jag tycker att det är allmänbildande att liksom få med sig den aspekten in i träningsvärlden. Träningsvärlden är ju så enormt bubblig, träningsbubbla, enformig. Så jag gillar ju att komma med, alltså man får lite nya vinklar, och det hoppas jag att Linda Marie Nilssons bok ska ge mig. Så den kommer jag ha som ljudbok i sommar. Har du något tips, Jessica?
Ja, alltså som jag sa så lyssnar jag på deckare, och just det här med kroppsaktivism, jag vet inte, jag har tröttnat lite på det. Det här låter ju, folk kommer bli provocerade av att jag säger det här, men jag orkar inte riktigt. Kan inte bara kropparna få vara? Alla kroppar kan väl bara få vara utan att det måste vara något slags politiskt ställningstagande varenda gång man visar sin kropp på en bild, och att det alltid måste vara naket. Jag förstår inte. Man kan lägga upp en bild på sig själv i bikini, eller man ligger på stranden eller vad som helst. Men när det blir liksom ett självändamål att det måste vara naket, det har jag lite svårt för. Så jag kommer inte att ägna mig så mycket åt kroppsaktivism i sommar. Däremot kommer jag läsa en massa deckare. Jag ska faktiskt prova Pernilla Eriksson. Vet du om det?
Nej, berätta.
Det är ju en tjej, hon har jobbat en del på TV4 och som skrivande journalist och sådär, jättegullig tjej. Hon skriver ju deckare, och jag har inte hunnit med att läsa hennes deckare än, men de har fått väldigt bra kritik. Så att nu, så i sommar, så ska jag ägna mig åt hennes böcker. Och den som jag hittade på Next Story först när jag sökte, det var faktiskt ett av boktipsen som kom upp. Den heter När du vänder dig om, och den handlar om en kvinna som blir våldtagen av en okänd man i sitt eget hem på Södermalm i Stockholm. Och jag kan gå lite igång på såna här saker som man själv är livrädd för. Du vet,
jag tänkte precis säga det. Jag fattar att du väljer en sån bok. Det där är så här typisk Jessica-bok.
Ja, för att jag själv tycker att det är så obehagligt. Bara tanken på att det skulle hända, att någon, du vet, klättrar in via ens balkong eller någonting mitt i natten. Fy fan vad läskigt. Förlåt att jag sådde det här fröet nu, men den kommer jag i alla fall att lyssna på härnäst på mina löpare.
Vi har ju haft fasadklättrare här på Södermalm.
Nej!
Det fanns ju, om det var förra sommaren eller förra sommaren, då var det en sån här varning till och med från polisen att man, trots att man bor på tredje våningen, så app, stäng fönstret. Gud vad läskigt, det där kommer jag inte lyssna på, kan jag säga.
Nej, fy vad obehagligt. Men jag kommer i alla fall att lyssna på den och förfasas på mina löprunder. Kanske i värmen får man lite kalla kårar. Men vi har ju faktiskt ett erbjudande också till andra som vill testa på Nextory.
Exakt, och Nextory bjuder på 30 dagar gratis om man reggar sig på nextory.se/kampanj, och då ska man ange koden träningspodden. Det här gäller endast nya medlemmar, och det går att säga upp när som helst. Så man får 30 dagar gratis i Nextory. Det är perfekt nu under sommaren att man faktiskt kan glida igenom semestern med en ljudbok i öronen.
Precis. Läs och lyssna på böcker i sommar. Vi säger tack till Nextory för att ni är med och sponsrar träningspodden.
Tack, tack!
Nu ska jag återigen, som jag gör ibland i träningspodden, använda dig som min privata PT. men jag gissar ju att jag och du är väl inte de enda som har problem med våra hamstrings, alltså baksida lår. Det är ju ganska vanligt faktiskt när man springer att man blir kort i baksida lår och får ont i den muskeln, och att man inte ska glömma bort att stretcha den. Men hur ska man bli av med sån här smärta?
Ja.
Har du några bra övningar på lager förutom dina good mornings?
Jag tror att det är skillnad på kvinnor och män. Alltså att våran genetik, så nu måste jag börja långt bak i tiden, att våran genetik gör att vi är mer eller mindre dominanta i fram- versus baksida. Så många tjejer är väldigt dominanta på framsidan. När man gör knäböj, när man gör utfall, när man gör alla benövningar, så är det bara framsida lår som jobbar mest. Ja. Och att tjejer har svårt att få kontakt med baksidan av låret. Och ofta så kan man se det. Om man kollar på tjejer när de är i bikini till exempel, om de står och spänner benen, så ser man liksom att helt enkelt att muskeln är mycket mer utvecklad på framsidan än vad den är på baksidan. Om du jämför med en man som har i mycket större utsträckning bulle både på framsidan och baksidan. Kollar du på friidrottare, typ, ja. Kolla på systrarna Kallur, kolla på de här lite mer explosivare kvinnliga friidrottarna, så har de en mycket mer utvecklad baksida än vad en vanlig låt säga så här, gymtjej har. Eller en ännu större utsträckning löpare. Och det gör, tror jag, att man helt enkelt... Att baksidan på låret, hamstrings, vilket är samma sak, att det hela tiden släpar efter. Den måste jobba mycket mer för att hänga med framsida lår i löpningen, i styrketräningen, i alla typer av övningar där man vill använda så mycket underkropp som möjligt. Och när det gäller just balansen mellan säte och baksida lår, för det är ju många som vill träna rumpan, men så fort de tränar rumpan så får de kramp i hamstrings. Ja. Höftlyft med fötterna på boll till exempel. Bara kramp i hamstring. Ja. Eller ännu värre, ner i vaderna.
Det är ju en klassiker.
Så jag tror ju på att i lika stor utsträckning som man belastar framsida lår, att man, när man kör mycket så här framsides dominanta övningar, att man alltid får träningsverk i framsida lår och så vidare, att försöka hitta mer isolerade övningar för baksida lår. Så att absolut, att få ont när man stretchar baksidan, att det krampar och så vidare, det är också ett tecken på att du kanske måste träna muskeln bättre och kanske då mer isolerat. Och när jag säger isolerat, då menar jag höftlyft, då menar jag lårcurl. Alltså det kan man göra i maskin sittandes, man kan göra det på boll. Att man helt enkelt gör ett höftlyft på bollen med fötterna på bollen och så rullar man in bollen under sig.
Just
man kan göra samma övning på T-rex-banden, man stoppar in fötterna i banden och... När man sätter fötterna på en roddmaskin, det här är en sån här riktig så här Instagram-övning. Där man lägger sig på rygg och så sätter man hälarna på sitsen på roddmaskinen. Alltså den här konditionsroddmaskinen som vi har fått tapeten tidigare i Transpodden. Men man måste ha sitsen i det bakersta läget. Och sen så gör man helt enkelt att man lyfter upp höften så högt man kan. Och sen jobbar man bara in och ut med sitsen. In under sig och ut. In under sig och ut. Och jobba med hamstrings isolerat. Men jag tror också på massage. En del säger ju att massage, akupunktur, stötvågsbehandling, att det är placebo metoder, men jag tror ju absolut på massage. Jag tror på foam rolling, jag tror på all typ av sån här palpering som det kallas för, när man trycker på punkter. Så om jag var du, då skulle jag be Falleman om att få lite knådning och sen att jobba lite mer isolerat med hamstringsmuskulaturen där du inte kan ta i med framsida av låret.
Gud, vilket bra tips. Det där ska jag faktiskt tänka mot. Jag kom också osökt att tänka på att det förmodligen är någon slags liknande förhållande mellan mage och rygg. Att man ofta är mycket starkare i magen än i ryggen. Och att därför så kan man ibland också få ont i ryggen för att den hänger inte riktigt med när den ska jobba liksom på samma nivå som magen. Förstår du vad jag menar?
Ja, och det där hänger ihop med den träningsfilosofiska aspekten där man gärna vill koppla loss mage ifrån rygg och där man missar att tänka bål. Alltså att det är väldigt svårt att träna de yttre raka magmusklerna om du inte tar hänsyn till hela bålen. Och hela bålen är ju enormt stark om man tänker sig bålen som en tunna, som en cylinder. Men tjejer som gärna vill ligga och så isolerat träna absen, magrutorna, de är ju oftast jätteklena i ryggen. Och har kanske också i ganska stor utsträckning dålig hållning. Men för att man är så himla mån om att man ska få synliga magrutor. Men man glömmer bort att styrkan i bålen och muskelutveckling. Alltså att muskeln blir starkare och att muskeln växer. Det kommer ju av ett centralt påslag av hela bålen. Så vill man ha liksom mer synliga magmuskler. Då behöver man bli starkare i hela bålen. Att man helt enkelt nästan så här... Alltså implosion, att det så här kommer inifrån och sprider sig utåt, ut mot huden. Till skillnad från att bara träna de musklerna som du kan känna med fingrarna. Om du tar fingrarna på framsidan och liksom gräver in fingrarna i fettet och så hittar du magmusklerna där under. Om du bara tränar dem ytligt, då missar du så mycket av styrkan för hela bålen. Så lika mycket som du tränar de absen, lika mycket krut ska du också lägga på ländrygg till exempel och de inre och yttre sneda magmusklerna. Men det är också många som missar det. Att man tänker sig att man bara ska, liksom ska man tar hela tiden över med en viss muskel, fast kroppsdelen är jättestor.
Exakt. Ja, det här var verkligen ögonöppnare för mig, känner jag. Så nu ska jag gå och se till att träna hamstrings, för jag har helt enkelt tänkt så här, om jag tränar den, då kommer det bara att bli värre. Alltså, om jag gör specifika övningar för hamstrings, då kommer muskeln att bli ännu kortare och dra ihop sig ännu mer och göra ännu ondare. För att så ont som den gör nu, det är, alltså, jag kan ju nästan inte sitta. Jag får ju gå runt med min sån här lilla boll, vad kallar man det för? Ja, du vet,
triggerpunktsboll.
Ja, min triggerpunktsboll, den måste jag alltid ha i handväskan. Glömmer jag den, då kan det bli katastrof, alltså, om jag måste sitta en längre tid. Och när jag åkte flygplan till Malaga senast, 4 timmar, då satt jag på bollen hela vägen. Alltså riktigt sjukt, annars så går det inte. Det är helt uteslutet.
Nej, och du vet ju, den bästa medicinen, alltså man tänker den kortsiktiga medicinen mot den här typen av smärta, det är ju rörelse. Ja. Att inte sitta och stena till. Det är lätt att säga, kanske svårt att göra beroende på vad man har liksom framför sig i dagarna. Men som jag trodde när du skulle säga, när du bara stort grattis, jag bara tack, då trodde du skulle gratulera mig. Men efter mitt monsterpass i lördags, då har det verkligen varit hela söndagen, hela måndagen och tisdagen har varit liksom tvärtom fokus, att inte bara ligga och slappa på soffan utan faktiskt röra sig hela tiden, för det är det som har lindrat smärta allra bäst. Och det gäller i princip alla, vad ska vi säga, alla träningsrelaterade smärtor, så är rörelse den bästa medicinen. Sen behöver man kanske inte belasta liksom i smärtan, men rörelse, det är ju det som lindrar bäst. Och det, även om det gör ont och man får liksom kämpa på lite grann, men att sitta still och stelna och sen försöka dra sig igång, det är det som gör att kroppen tycker att det är jädrigt gnissligt. Alltså du vet att det är tungt, samma sak med träningsverk. Rörelse, det lindrar.
Nu tänker alla så här, fy fan vad oskönt att inte ens gratulera Lovisa till hennes maraton. Men jag hade ju tänkt att vi skulle spara det här lite, så vi skulle ha en liten cliffhanger i det här programmet. Nu nämnde vi ju det inte ens i början, så att då blev det liksom, det fick inte den önskade effekten, om man säger så. Men jag tror att Träningspoddens lyssnare kommer ihåg att du har sprungit maraton och att vi idag ska få höra din maratonberättelse. Och då säger det Lovisa.
Vi var ju överens om ingången i veckans podd, och det var ju yogan. Det får vi ju nästan säga. Det har aldrig haft så mycket yoga aura i Träningspodden som idag, för det var ju inte som var på nationaldagsyoga.
Nej, men precis. Vi kom liksom från yogapasset in i Träningspodden. Jag har inte ens bytt om, kan jag säga. Jag sitter här i mina yogakläder
fortfarande. Inte jag heller.
Ja, men du ser, då är det verkligen en yogadag idag. Och det fattar jag att man kan behöva när man har sprungit ett maraton, för att då är ju kroppen faktiskt lite mörbultad. Så nu säger jag, Lovisa, grattis till din prestation. Det var ju otroligt bra.
Jag längtar tills jag får gratulera dig till ditt nästa lopp faktiskt. Ja. Jag vill bara liksom lägga lite stjärnglans även på dig.
Ja, jag längtar också tills jag kan... det är så långt borta just nu, så att det kommer att dröja. Men vad härligt det kommer att vara den dagen när det är så. Nu vill jag höra allting från början till slut.
Vad får jag för ingångsparameter? Vilken ände är det, tidslinje? Eller ska jag börja med hur tanken... Tanken har vi pratat om, att jag ska sätta någon form av distansrekord i lördags med 52 kilometers asfaltslöpning. Det var ju det som var grundingången från början. Och skjut mig, vilken jädra dum idé.
Jaså, var det en dum idé? Åh, det här, det ligger så mycket i detta. Varför var det här en dum idé nu då? Ångrar du dig redan när du hade sprungit de 5 kilometerna hemifrån till starten?
För att säga så här, 5 kilometer dit, enkelt. På något sjukt sätt så var ju 5 kilometer hem på kvällen. Det var ganska enkelt det också. Men herregud, alltså jag hade typ 3 stycken 5-or mitt i loppet som var 10 gånger värre. Oj. Det var fruktansvärt. Och Hans tänkte flera gånger, jag hade ju med mig min hare, och jag kan säga, hade jag inte haft med honom, då hade det gått en timme långsammare, tror jag. Han tänkte flera gånger att nu är hon blek om nosen, nu kommer hon kommer att kliva av.
Men var det så illa?
Ja, nej men det började, så här, jag vet inte. För det första då, jag vaknade på morgonen och hade klockan på 7. Därför att min lilla back där hade en fotbollsmatch. Så att vi käkade frukost hela familjen och så promenerade vi bort till Tanto. Och sen så tog jag och Hans och Sikten tillsammans med mormor en sväng upp på våra så här utsiktsberg som vi har. Så att jag skaffade mig lite så här steg redan där på morgonen förmiddagen. Kollade på matchen, det var 2 stycken 15 minutare. De var tvungna att göra gulliga domarna i den här kuppen som 7-åringarna på Södermalm eller i södra regionen. Domarna är väl kanske 14, 15 och så kanske får typ 100 kronor per match när de dömer. Alltså de är så är söta, de är så duktiga och du vet, alla föräldrar är ju superengagerade och det är hela tiden lite grann på gränsen så här, jag får liksom typ att vi ska liksom inte hetsa här nu för att det är ändå domaren som dömer och så. Men till och med domaren så här bröt matchen eller bröt halvlekarna i 2 stycken för att det var så varmt.
Oj.
Så att, och då var klockan 9 på morgonen. Matchen startade 9. De små killarna ville ha keps på sig. Då fick de inte ha det. För det är mycket av den här alltså matchspelandet som de håller på med när de är 7-8 år. Det är ju att träna på att spela match.
Ja.
Man får inte ha huvudbonad när man spelar match. Det är liksom mycket av de här grundreglerna. Men då bröt han liksom halvlekarna så det blev 4 stycken 7 minuter. Det var så gulligt att de fick så här sätta sig i skuggan. De fick inte stå på liksom plan, där linjen, eller sidolinjen för att där låg solen på. Så det var verkligen varmt redan klockan 9. Och då alla med Södermalms föräldrarna de snackade med varandra och bara gud, tänk på dem som ska springa Stockholm Marathon och fy, och vi ska stå och heja, gud jag kommer dö.
Vad tänkte du då?
Jag bara så här, långsamt räckte upp handen så här, jag bara, vi ska springa snart. De bara, what? Vad gör ni här? Ja, nej, men så här är det real life liksom. Jag är ju inte, jag tycker ändå är viktigt att sätta in det i något så här sammanhang att jag är ingen elitlöpare. Hans började springa, vi träffades när han hade fyllt 40. Då började han löpträna. Alltså han har gått från att tycka att 5 kilometer var fruktansvärt jobbigt. Han berättade att han hade någon runda på landet som var grusväg. Till vägbommen och tillbaka. Det var 5 kilometer. Och han var glad om han inte behövde gå en av sträckorna. Så då tyckte han att jädrar, nu är jag i bra form.
Ja.
Och han ändå tagit sig till, jag tror att hans 5, 4, 5, 6. Jag tror att alla springer 6 maraton eller 7 maraton nu.
Oj.
Alltså, men det är ju liksom ändå har varit, det har inte varit en separat del från vårt vanliga liv. Vi åker inte iväg på några träningsresor själva för att träna upp oss. Vi har ju det här integrerat i vårt vanliga liv. Och ibland så tror jag att folk tror att när man håller på och tränar upp sig för att springa långt att man är någon form av så här supermänniska. Eller att man måste bortse från allt som har med liv att göra. Att man måste prioritera bort 100% av vanliga livet. Men det är ju faktiskt inte så. Det går ju att kombinera. Det går ju att prioritera bort en hel del av sena kvällar för att man vill upp och springa på morgonen för att få det gjort innan resten av familjen ska iväg på sina äventyr. Det går ju faktiskt att sätta klockan på lördag morgon och springa 3 timmar innan första kalaset börjar eller första fotbollsträningen börjar beroende på liksom vad man har för så här lördagsprojekt.
Ja, absolut.
Så, och även då den här tävlingslördagen. Så ja, det är en fotbollsmatch först. Och sen så ska mormor komma och hämta barnen för mormor ska ta med barnen till landet. Så det är också ett projekt att packa deras väska, ta fram bilbarnstolarna och flytta dem från rätt bil till mormors bil. Ja, men du vet, så här små saker. Och liksom, jag tycker ändå att det är viktigt att poängtera på att gå. Det är så här livet är. Och många människor som jag möter, de har ju bestämt sig för innan att de inte kan. Jag kommer aldrig kunna springa 5 kilometer. Jag kommer aldrig kunna träna upp mig för att kunna springa milen. För att man har massa hinder. Man har massa vardag som stoppar en. Men alla har vardag. Och det kanske handlar mer om att så här, förlika sig mer att ja, det är vardag. Men jag kan ju ändå göra någonting av det jag har. Än att tro att alla lever the perfect life. Alla är singlar utan barn. Välbetalda jobb så att man kan åka runt på massa träningsresor. Alltså så är ju inte, för de flesta är inte så. Och det kändes så här, när jag hade förlikat mig med den tanken där på lördag morgon, så kändes det så här, ja, men så här kommer den här dagen bli. Men sen så började jag med min kolhydratuppladdning. Den hade pågått i några dagar. Jag hade gjort någon så här extra salt uppladdning som jag inte brukar göra. Och sen hade jag köpt ett som kallas för så här langningspaket. Det här har jag aldrig gjort förut, så jag tycker det var kul att testa. Då, när vi var på export på fredagen, så hade jag köpt hos Enervit. Då var det dels grejer som man skulle börja med 2 timmar innan loppet. En gelé och en tablett. Mm. Och sen 30 minuter innan start. En gelé, en tablett. Och sen så hade jag... Jag tror att det var 3 gånger under loppet så kunde jag hämta extra gel. Alltså typ som är som vätska som är sån här med skruvkork som man häller i sig. Och tabletter. Och sen ingick det även en sån här efter prestationsdrink med pulver som man skulle hälla i vatten. Så att jag hade liksom för första gången gjort något sån här riktigt alltså men på riktigt så här, ja men testa verkligen hur funkar det att ladda upp kroppen. Och både Hans och jag skojade om att det kändes som att det var så här Michelin-gubbar när vi gick och la oss på fredagkväll. Vi var så svullna.
Alltså, fulla, var så fulla av vätska. Det var så mycket salt så ni var helt...
Men jag fick ju sån här graviditets-flashbacks.
Nej, gud vad jobbigt. Den känslan är så obehaglig tycker jag, när man bara vätskar i fötterna och fingrarna. Man kan knappt böja fingrarna för de är som små korvar.
Huden blir så lite vit. Vet du vad jag menar med det?
Ja, uff. Ja, inte kul.
Träningspodden sponsras av DN Digital. Jag är ju väldigt glad över det, som jag älskar DN. Och under sommaren så är det ju perfekt att läsa DN mobilt, till exempel i telefonen eller på datorn, eftersom man inte vill ha med sig papperstidningen. Om du går in på dn.se/träningspodden, alltså träningspodden fast med A, så får man möjlighet att testa DN Digital helt gratis de första 5 veckorna. Perfekt nu under sommaren. Det är ingen bindningstid och du kan enkelt säga upp det när du vill. Så har du funderat, då är det dags. Slå saker i slag. Det är en digital gratis. Läs riktiga nyheter helt utan clickbait, sådana Jessica som du hatar.
Ja, precis. Det gillar inte jag. Det här är ju kvalitetsjournalistik. Det är riktiga nyheter som man alltså kan ta med sig på semestern på landet. Det gillar vi. 5 veckor utan kostnad.
Tack DN Digital för att ni sponsrar Träningspodden. Vi är väldigt glada över det. Men så jag började med den första där 2 timmars projektet, och sen så kom min kompis Karin hit. Vi gjorde ordning det sista som jag skulle ha med mig. Och sen så gav jag mig ut helt enkelt på min första 5 kilometers etapp. För jag hade mentalt delat in det här då i 3 etapper. 5 kilometers löpning från Södermalm till stadion. Och sen loppet. Och sen så hade jag ju såklart möjlighet att faktiskt bestämma mig för att nej, efter maraton, ja, men jag fixar inte det här. Jag struntar i det, jag tar tunnelbanan hem eller taxi eller hur jag nu skulle liksom ta mig hem. Ja. Men jag hade bestämt mig för att ta för givet. Och det är för mig en ganska så intressant ingång i någonting. Alltså att ta för givet att jag kommer fixa det, istället för att tänka, vi får se om jag klarar det. Vi får se om jag är sugen.
Ja, precis. För då går du ut med den inställningen, då kommer du att vara så här, men jag har ju ändå gjort det bra idag, skit i det där liksom. Men har du bestämt dig för att nu, det här kommer jag klara, inga problem, då har du ju en annan, jag vet inte, då tror jag att du har en annan möjlighet att klara det. Alltså då,
ja.
Visst är det så?
Så tror jag att människor faktiskt behöver fundera över generellt sett när det gäller träning. Att faktiskt ta för givet att man kommer klara en träningsperiod. Låt säga att man verkligen sätter upp en challenge en hel månad, 30 dagar. Och ta för givet att man klarar det. Eller tänka, vi får se om jag klarar det, det är ju väldigt svårt. Jag får nog utvärdera halvvägs och se om jag kommer fixa det. Nej, men alltså, faktiskt, nu har jag bestämt att jag kommer klara det. Och klarar jag det inte, ja, so be it. Men att Jag tror att en viktig att komma in på hög nivå från början mentalt, det är att faktiskt ta för givet att man kommer klara det. Så kanske man inte gör det, men det är ingenting man behöver ta ut i förskott.
Nej, men verkligen. Där hade du helt rätt inställning.
Sen så kom vi fram till stadion. Jag och Hans misstänkte att vi hade råkat byta plats på våra chip. Att jag råkade ha hans chip på foten och han hade mitt. Det hann jag inte kolla upp. Jag kände att det spelar ju faktiskt ingen roll. Och det var en jätteskön ingång. Jag har fortfarande faktiskt inte kollat upp ifall jag hade rätt chip eller inte. Men jag satte på en GPS-sök eller en GPS-sändare i så här Stockholm Marathon-appen. Så att de som ville följa mig, de kunde följa mig via GPSen och inte via chippet. För chippet registrerar ju bara när man springer över såna här tidtagningsmattor.
Just det. Mm.
Så jag tänkte att det är skitsamma. Jag gör ju inte det här för någon annans skull. Även om det såklart är ganska skönt att ha en hejaklack utspridd över hela Stockholm Marathon. Jag har aldrig blivit så hejad på som i lördags. Han cyklade ju till loppet, till starten, och jag sprang. Vilket innebär att vi inte gav oss dit, eller tog oss dit tillsammans. Då hade vi bestämt att vi skulle startträffas innanför start, precis innanför grinden in till startfållan för F. Vi var i grupp F. Men det blev ju inte så. Jag blev lite sen. Det var egentligen tre ställen som hade kunnat uppfattas som startfollor.
Nej.
Så, och det är så här intressant. Men då hade vi hade bestämt att hittar vi inte varandra så hittar vi inte. Det kan inte vara så att det... Det är såklart, det här är ju inte, handlar inte om honom. Han sa så här, det får inte bli så då att någon av oss blir sura för det. Nej. Men det han menade var att det får inte bli så att du blir sur på mig om vi inte hittar varandra. Men så det var skönt, då hade jag bestämt det. Men så visste jag också, för vi hade tryckt upp tröjor med vår stora majstlogga på. Och jag visste att han inte skulle vara bakom mig för att jag stod längst bak. Så då tänkte jag att jag kommer komma ikapp honom. Och kommer jag inte kappa honom så gör det ingenting. Men så typ 3,5 kilometer in i loppet. Och ser jag majst stort på en rygg. Och så kom jag upp och så gjorde den här ratta ratta rap. Kramade om skinkorna på honom. Och sen så fick jag min hare. Jag fick min mood manager. Och jag är väldigt glad över att han... Vi hade ju inte paktat. Alltså vi hade inte bestämt att vi springer ihop no matter what. För det är ganska stor skillnad på det jämfört med att vi springer ihop så länge det känns bra.
Ja.
Så jag sa till honom flera gånger. Hans kom ju med sig ingången i att han är långsammare än jag. Att jag är mycket bättre form än vad han är. Jag bara, men alltså Hans, du måste börja vänja dig vid att du faktiskt har blivit bra på att springa maraton. Men han lever kvar i någon sån här gammal syn på sig själv. Så att han hade ju en mycket lättare dag på jobbet, eller vad man ska kalla det för, än vad jag hade. Han visslade. Han sprang lite baklänges. Han var den som tog alla vätskestationer. Det var ju så här lite... Jag fattar ju grejen att många var jätterädda för värmen. Ja. Det var många som var rädda för värmen. Det var många som hade tagit fasta på den här instruktionen eller tipset. Att man ska dricka vid alla vätskestationer. Oavsett om man är törst eller inte.
Ja.
Men det gjorde ju att det blev väldigt trångt i alla vätskestationer. Och det fanns bara vätskestationer på ena sidan. Så att det var liksom, borde han tömmas innan de fyllde på muggarna? Och sen att folk är i vägen.
Ja.
Och jag är ju lite känslig för det här med att behöva stanna upp i ett maraton. Det var till och med så att jag för några år sedan fick kramp. Typ varje gång jag stannade så fick jag kramp. Men man måste ju ändå stanna för att få sig sin mugg. Så det blev så här, ska jag få kramp eller dricka? Eller tvärtom, ska jag inte få kramp eller ska jag...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Dricka. Då blev jag så här, ah, men hellre kramp och dricka. Och då kommer jag ihåg att jag året därpå skulle prova att ha med mig egen väska för att slippa stanna när det är trångt i väskestationerna men ändå dricka i samma frekvens som väskestationerna.
Ja.
Är du med på vad jag menar? Så det var till och med så att Hans tog hjälp, alltså jag tog hjälp av Hans, så han hämtade väska hela tiden och sen fortsatte jag röra på mig framåt och sen möttes vi upp. Men vi kände ganska snart att alltså, om det är någonstans vi tappar varandra, då är det vid väskestationerna, för det är trångt, det är lite stökigt och alla var ju så noga med att dricka. Mycket noggrannare än vad jag är van vid, att folk är van vid att typ hälften hela tiden springer förbi varannan väskestation. Så det var liksom det som kanske var negativt för hela arrangemanget.
Får jag sticka in med en liten fråga? Hade inte Hans något eget mål? Eller sprang han bara maraton för din skull? Förstår du vad jag menar?
Jag var nog mer prestationsinriktad än han innan loppet. Trots att jag såg ju det här som ett sätt för mig att sätta den här någon form av rekord i distans och också då tänka att ja, men jag ska ju faktiskt springa 9 mil i augusti. Ja. Men han ska springa Helsingborg maraton i september och det är egentligen det han tränar för. Så att i hans maratonprogram, han följer maratonprogrammet i Stora löparboken för kvinnor.
Härligt, det gillar vi, det gillar vi.
Så i hans programmering så ligger inte ett maraton inne. Men vi var ju tvungna att göra en liten typ av formtoppning. Man kan inte träna som vanligt sista 2 veckorna. Alltså, då måste man ju ändå ta hänsyn till att det faktiskt ska komma ett maratonlopp.
Ja.
Så han tänkte sig att det här blir, snacka om ett långpass med kvalitet. Sen så kanske inte springa i tävlingstempo. Låt säga att man vill springa under 4:30. Så det sliter ganska mycket. Det är inte bara, det är inte bara distansen, utan det är också hur hårt du pressar dig under de här timmarna. Ja. Sen kan jag ju känna att när jag har sprungit mina snabbaste maraton kring 4 timmar jämfört med att springa 5, 5,5, 6 timmar. Visst, det är ju typ 25% längre tid. Men om intensiteten är lägre, då tar det liksom ut varandra. Så att man kan ju fundera, vad är det som är jobbigast? Att ha hög puls länge eller att springa med låg puls ännu längre?
Ja.
Så att han tänkte sig att han tar ett långpass. Okay. Och sen visade det sig att när han insåg att han blev värdefull för mig, för att jag behövde draghjälp, jag behövde någon som höll uppe mitt tempo. Jag kände flera gånger, typ redan efter kanske 12 kilometer, och det är ju väldigt tidigt i ett maraton, att jag skulle vilja gå.
Oj.
Alltså det är ju bra om jag i alla fall hunnit halvmara distansen innan man kände att man skulle vilja gå. Sen gjorde jag inte det, men det var ändå så här att instinkten i att behöva stå emot, gå, alltså börja gå, när nu börjar gå, men hela tiden stå emot och fortsätta jogga.
Men varför blev det så här, tror du? Hade du inte tränat ordentligt, eller hade du en dålig dag, eller var det värmen, eller vad var det som gjorde att du kände så pass tidigt i loppet ändå att orken inte riktigt var där, eller att det kändes jobbigt snarare?
Ja, alltså jag tror att jag har ju inte tränat så mycket som jag skulle säga till en kund att den skulle träna. Jag lever ju inte som jag lär. Jag har ju för få långpass. Och jag orkar liksom inte stressa. Det är väl lite grann det. Att, alltså, jag kommer ihåg i förra veckans avsnitt av Transport så pratade vi om det här med att välja, alltså, vad är ett bekvämt tempo. Om jag säger så här, jag kan springa ett maraton under 4:30 i ett bekvämt tempo. Men om jag ska springa under 4:15, Då är det inte bekvämt. Det är ganska så obehagligt till och med.
Ja.
Och det är oftast det som jag tycker skiljer erfarna löpare från så här, kanske inte nybörjare, men sådana som är ovana att springa lopp eller ovana att pressa sig. Det är att man inte kommer upp i det här obekväma. Att man helt enkelt söker sig till det bekväma, till det behagliga. Och det kändes nästan som att jag var den här gamla kvinnan, är det inte Pocahontas? Du vet, hon jätte... Har du sett Pocahontas?
Ja, väldigt länge sedan i sånt fall skulle jag säga.
Är det inte så här gamla fru Pil... Alltså, vad heter hon? Pilrot höll jag på att säga. Men det är en sån här gammal vis gumma. Hon är så här jätteskrynklig i ansiktet och hon kommer hela tiden med så här klokheter och så vidare. Och jag kände mig lite grann som henne när jag insåg ganska tidigt att jag pallar inte stressa. Jag pallar inte forcera de här timmarna. Jag pallar inte, jag är inte sugen. Jag känner mig inte längtig efter att pressa mig. Nästan så här som att jag kunde se det lite grann utifrån. Att jag säger, ja, spring ni ert lopp. Jag tänker ha roligt i alla fall. Jag tänker chilla. Alltså, det var liksom som en sån här... Det blev som en sån här skön attityd från min sida. Att faktiskt kunna ta 4-5 timmar och inte uppleva att det var hetsigt. För väldigt många springer ju maraton och halvmaraton på marginalen. Det är hetsigt, det är vasst, det är lite stökigt, det är lite grötigt, det är lite att man snubblar, att man inte riktigt är medveten, att man så här, men gud, sprang vi över den bron? När var det? Att man till exempel inte ens minns delar av banan. Och så... Ja. Jag pallade inte det. Jag kände bara så, nej, orka, det är inget roligt. Och det, när jag fick det lugnet i mig, då tänkte jag så här, men då, nu chilla, nu ska jag ha kul. Så det är inte roligt hela tiden. Och flera gånger tänkte jag så här, vad fan ska jag springa 9 mil för? Vad fan ska jag springa Helsingborg maraton? Ska jag vara någon form av så här löparambassadör? Nej, du vet så här, det blir de här existentiella frågorna. Oj. Men det är ju också, ja men det, alltså du vet, jag vet inte, får inte du så när du springer de här maratonloppen att man hamnar i existentiella frågor?
Alltså inte kanske när jag springer lopp. För att då har jag ganska mycket adrenalin i kroppen, har jag i alla fall haft under mina maraton. Så att då har det ju varit jobbigt och sådär. Men jag har ju aldrig tänkt tanken så här, varför gör jag det här? Det tror jag inte i alla fall. Utan jag har tänkt så här, nu vill jag gå, jag vill bryta, fy fan vad det här är jobbigt. Men det har ändå varit så här, det här är ju det som jag har tränat till. Däremot så har jag haft den där känslan ibland på träningspass. Ofta på långpassen, för jag tycker att de är skittråkiga, helt ärligt. Alltså göra långpass inför att springa ett maraton när man ska ut och springa i 2-3 timmar. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Alltså jag har så svårt att motivera mig. Då kan jag verkligen tänka så här, men jag tycker inte ens det är kul att springa. Varför ska jag hålla på att skriva löpaböcker och inspirera andra till att springa? Jag tycker inte ens det är kul. Det kan jag hamna i när jag har sprungit så här 2,5 timme, om du förstår vad jag menar. Mm. Eller när man har sprungit 1 timme och vet att jag ska springa 2 timmar till. Yes, inte. Nej, vad tråkigt. Men inte när jag har sprungit lopp, utan då är det mer... Då är det adrenalin i kroppen. Och då är det, jag skulle nog inte kunna gå in med den här attityden som du hade. Men jag lullar på lite och jag gör min grej och vi får se hur det går. Och måste jag gå så måste jag gå. Alltså, nej, då är jag alldeles för tävlingsinriktad.
Men jag minns när... Om jag kommer kapp då, Hans, där strax efter 3 kilometer som jag kommer ihåg det... Och så minns jag när vi passerar skylten som det står 4 kilometer på.
Uh-huh.
Och jag kommer ihåg att jag tänkte och säger högst här, ha, nu har vi bara nu har vi sprungit 1/10 av loppet.
Ja, var du nöjd med det då? Annars kan man ju känna så här, åh, jag har bara sprungit 1/10.
Ja, men det är det här som är så här skillnaden. Ah, gud vad bra, tjoho. Eller så här, fy fan, jag är redan så här trött efter 4 kilometer. Det var ju typ en snubbe, han låg ju på trottoaren efter typ 2 kilometer. Jag fattar inte.
Oj.
Ja, men alltså du vet,
hur lyckas man ens med det, undrar jag.
Ja, nej men alltså, man sprintar. Man har så varit nervös innan. Man kanske har jagat upp sig. Och sen så tar man i som fan de första kilometrarna. Man tänker sig att man på något sätt ska så här, skaffa sig kanske ett försprång tidsmässigt. Att man har bestämt sig att ja, men jag vill gå i mål på 4 timmar. Ja, som säkert den här snubben. Och så tänker han så att han ska liksom... ge sig själv lite försprång. Ja. Så efter 2 kilometer så ligger han på trottoarkanten. Och sen var det var ju många som bröt. Det var ju folk som verkligen sitter ner så. Men jag bara tänker så här, det var ju, jag kände inte jippi och vi har redan sprungit 1/10, utan det var så här, det här blir en lång dag. Så det var min så här känsla. Det här kommer bli en lång dag. Och det som var, jag tycker att värmen var tuff. Absolut, jag fattar alla de som var jätteoroliga för värmen, som väldigt många av de som jag känner som är så här duktiga maratonlöpare, de kanske springer på strax över 4 timmar. De gick i mål på 4:45, nästan 5 timmar. Alltså det var... Oj. Att lägga på 30-45 minuter, det var liksom, det var inte någon som var missnöjd. Alla var så här glada, även de så vana maratonlöparna, de var glada över att de genomförde det. En kompis med mig, jag tror hon kom på 8:e plats. Hon var med. Ja, men det här är så, hon är så sjuk, Sofie. Men Sofie var med när vi sprang Kina senaste gången och sprang Great Wall Marathon, som hon då, ja, gick och vann. Men hon tyckte,
sjukt.
Ja, det är så sjukt. Och hon kom på 8:e plats. Hon tyckte att det här Stockholm Marathon, det var jobbigare än Great Wall Marathon, som är 5000 trappsteg utöver liksom vanliga maratondistansen.
Men vad tyckte hon var tyckte så att jobbigt, det här var
jobbigt från första steget. Att det är en kamp. Och man brukar väl säga så att det är liksom, eliten säger att det optimala maratonvädret är typ 15 grader. Då ja. Liksom har man bästa förutsättningarna. Ja, men vi, alltså, jag tror vi hade 32 grader i skuggan när det var liksom som varmast. Det var väldigt skönt när vi kom ner på Stadsgårdskajen, för då var det både skugga och lätt motvind. Och då, alltså, då kunde jag ändå hålla typ 5:30 tempo, alltså 5,5 minut per kilometer. Men när det blir den här liksom stillastående, stekande hettan, då blir det liksom, då sjunker ju tiden till 7 minuters tempo. Jag var supersnabb igenom Söderledstunneln, svalt, så här krispigt, fräsch luft, vilket låter helt sjukt i en motorvägstunnel. Men då så här, jag bara, yes, det här, I've got it covered, liksom. Det här har jag kontroll. Så att det blev väldigt så högt och lågt. Och jag har ju haft en liten sån här fasa för att springa genom duschar. Någon gång har jag fått nackspärr när jag har sprungit genom en sån här maratondusch, en sån här ångdusch eller som är sån här lite lätt strilande vatten. Det är inte den här tunga vattenstrålen som kommer, utan det är liksom som att man blir mer prickad av vattenmolekyler än att man ställer sig i duschen hemma och sköljer ur schampot. Så jag har varit lite försiktig med det, men sen så bestämde jag, men nej, men nu ska jag ta varenda dusch som kommer, så ska jag ta den. Och då var det dessutom några som stod med vatten som inte var från tävlingsarrangören som hjälpte till att kyla ner och så. En snubbe stod på högtryckstvätten, alltså vid stadshuset, och jag bara, åh gud vad skönt. Det var typ som att jag så sköts bakåt av trycket för högtrycksslangen från vattnet, men det var ändå så skönt, för då nådde vattnet hela vägen innanför kläderna. Det blev nästan lite perverst det här, att åh gud, nu träffade den på porerna och inte bara blöta ner kläderna. Men det som var med vattnet, det är ju också att man blir tung. Alltså, skorna blir tunga.
Ja, såklart.
Har man inte skor, alltså jag var jättenöjd med mina skor. Jag sprang i ett par maratonskor, alltså ett par verkligen långdistansskor. Med The Harmony Road 2. Jag jobbar ju bara med Reebok i år, så att jag valde liksom från deras maratonskoutbud. Supernöjd med skorna, men de är ju inte gjorda för att bli blöta. Så att de, när det fylldes på med riktigt mycket vatten i dem, då åker ju vattnet inte ut. Jämfört med om man har en trailsko eller en swimrunsko eller kanske en tunnare sprintsko, ja, men då åker ju allt vatten ut hela tiden. Och det var ju tufft. Ja, men då måste man stanna och knyta om skorna, för att när skon blir tung, då sätter sig ju alltså snörningen annorlunda på foten. Så det blir ju hela tiden såna små saker som man måste ha marginal för, både i huvudet men också i kroppen. Alltså, du vet, hur knyter man om en sko när man är så trött i baksida lår, apropå hamstring, att det känns som att den bara vill dra ihop sig och krampa?
Ja, gud vad jobbigt. Usch.
Då kan man ju inte bara sätta sig på huk och snöra upp skorna, utan langa upp foten på sån här cementsugga och försöka knyta utan att få kramp i tårna och liknande. Så det är så små saker som är så här, som kan vara det som avgör. Men det som jag är jätteglad för, och många av de här Facebookgrupperna som jag är med i, som är inriktade på maraton, det är ju att alla har ju fått så mycket blåser. De är inte vana vid att springa i kläder som är blöta, så de har fått så här friktionsskador, som har liksom stora sår på ryggen. När man blir så blöt om fötterna som man har blivit av att springa genom alla duschar, så tappar de hela fotsulorna. Blåser emellan tårna. Oh. Alltså, du vet, man blir så här svamp, men det är som att man har legat i badkaret i en timme när man blir så här uppblött och lite skrynklig. Och sen lägga friktion på det. Men jag har inte en enda skavank. Alltså inte en enda blåsa. Inte en enda, jag fattar inte, inte en enda blå nagel. Jag var inte ens öm i fötterna.
Men vad skönt, alltså, för jag fattar den där grejen som de skriver i Facebookgrupperna där. Jag springer aldrig genom duschen när jag springer maraton. Jag vill inte bli blöt. På sin höjd så kan jag hälla lite vatten från en mugg på en vätskekontroll över huvudet, eller du vet, över handlederna för att svalka ner dem och sådär. Jag tycker inte om när mina kläder blir blöta och när mina skor blir blöta. Framförallt inte skorna. Alltså springa med blöta skor och strumpor, det är
10 kilo per fot.
Det är så obehagligt, tycker jag. Riktigt obehagligt. Usch, nej, då skulle jag nästan få panik, tror jag. Så, nej. Mm.
Jag kan säga att jag har dig att tacka för en avgörande sak i loppet. Och nu måste jag lägga, jag måste lägga en reservation, för det här är inte PK. Det här är ingen rekommendation som man får ge, men jag vill ändå vara ärlig med vissa saker. För att jag tror att människor än en gång tror att jag är någon form av supermänniska. Och kanske till och med blir så irriterad på mig. Bara, det är så typiskt Lovisa att hon kan göra såna här grejer. Och hon verkar inte ens trött. Och så ska hon alltid ha så klämcheck och så vidare. Det är verkligen inte verkligheten. Jag hade jätteont. Asfalt är jättetufft. Backar på asfalt, jättejobbigt. Och ja, det gör ont. Och Jessica, du har ju kommit med ditt tips. Och jag vet att det är många som har testat det. Och sen skrivit till oss på Facebook. Nämligen att när det är som värst, när man känner att nu kan det inte göra ondare, att då ta någon form av värktablett eller smärtstillande. Du har ju dragit ditt treokort.
Jajamän, treokortet. Jag behöver ju inte vara PK och jag behöver liksom inte stå för att jag ska vara någon slags personlig tränare, så jag kan rekommendera det varmt. Å andra sidan, körde du treokortet?
Jag kunde ju inte köra treokortet eftersom jag inte hade med mig någonting att blanda treon i. Men då tänkte jag så här, hur ska jag göra en maraton almanäs utan att ha en treo, eller treo, vad ska man säga, en blandare. Så jag tog sån här munsönderfallande, nu kommer inte jag ihåg om det var Alvedon eller Ipren, men det måste ha varit Alvedon-ish, som barnen har.
Just det.
Två stycken såna tog jag och så la jag dem på tungan och sen bara upplöstes det. Och sen så typ 2 timmar senare, 1,5 timme senare kanske, så tog jag också en Ipren. Och jag kan säga att det var förlösande. Det var som att gå på toaletten när man är riktigt bajsnödig. Alltså det var så skönt och all smärta försvann, och det är också lite läskigt att det funkar.
Ja, men också bra. Varför inte göra saker som är bra när det fungerar? Kroppen tycker också att det är gött. Den gillar inte heller att springa runt och ha ont.
Nej, men jag tänker att det kanske inte är så nyttigt för kroppen. Men som sagt, det var därför jag lägger en jättestor reservation. Jag ville testa det och ja, det funkade. Men det är ju ingenting som jag skulle vilja göra. För det jag kände så här, att shit, tänk om jag egentligen nu... När all smärta gick över, så tänkte jag, tänk om jag nu egentligen har jätteont, men jag känner inte att det är jätteont, och så fortsätter springa. Alltså att, tänk om det här nu kommer innebära att kroppen bara skjuter bak ut och att jag imorgon kommer vakna, du vet, så här, när man är så här sjuk av smärta, du vet, så här, influensa sjuk. Förstår du vad jag menar med det?
Förstår precis, för precis som blev jag efter mitt senaste maraton. Då var kroppen så påfrestad att jag blev sjuk. Alltså jag fick feber och blev sjuk, för kroppen jobbade så hårt för att reparera sig själv. Så jag vet exakt vad du menar. Och jag skulle inte heller rekommendera att man kör med värktabletter, alltså alltid när man tränar. Så här, och nu blir jag lite trött, nu gör lite ont, nu tar jag en värktablett så blir det bra. Det är ju jättedumt, såklart. Men när det är en krissituation, som det ändå kan bli när man påfrestar kroppen så mycket som när man springer ett maraton, så tycker jag att det är skitbra. Alltså jag skulle inte ge mig ut på en maratonbana utan att ha med mig någon form av smärtlindring. Det skulle jag faktiskt inte göra.
Och det är ju inte som att man ger sig in i ett maratonlopp med någon form av hälsodiskurs från början. Det är ju ingen som gör det för att man tänker att det här är bra för kroppen. Det här, nu är jag hälsosam och frisk och fläktig. Alltså, herregud, det finns ju inget hälsosamt i maratongenren överhuvudtaget. Så att jag fattar ju att det blir ju allting blir ju skevt och förskjutet. Och jag blir ju provocerad av alla som springer och tejpade. Och folk som så här, haltar från första steget och så. Så att men jag ville ändå liksom lägga in, alltså det gjorde jätteont och jag tog värktablett och det funkade och smärtan försvann. Så att om det är någon som undrar, ja, det funkade på mig.
Men när var det här i loppet? Hur långt hade du sprungit?
26.
Ja, men det är då det gör som bäst nytta. För då pallar man det där sista som är kvar.
Ja, det var verkligen så. Och jag fick tillbaka... Alltså jag hade aldrig en tanke på att jag skulle bryta. Jag är inte sån som bryter. Jag kan ha mina dippar, men en av mina stora styrkor, det är tilltron till att jag kommer fixa det ändå. Sen så är jag väldigt bra på att revidera målet åt det snällare hållet. Att jag hela tiden, om jag känner så här att jag har en dålig dag, då är jag inte missnöjd över att jag inte klarade mitt ursprungliga mål och säger att jag ska springa milen assnabbt. Och sen så känner jag så här, nej, men jag kommer inte kunna springa milen assnabbt idag. Utan det är nog mer rimligt att jag kanske springer på 50 minuter istället för 45 minuter. jämfört med de som hela tiden missar sitt hårda mål på grund av en dålig dag, men som ändå går runt och missnöjda över att de missade det hårda målet. Jag är så här snabbt där, reviderar till 50 minuter och bara yes, jag klarade det. Och så sprang jag på typ 49:50. Alltså då är jag mer så här att jag ändrar, men en del ändrar åt andra hållet. De sätter ett mål som är typ 50 minuter på milen. Nu pratar vi ju snabba tider. Och sen så märker de så här, gud, de kan komma under 50 minuter. Och då bara, jag kanske kan ta det på 45 minuter. Och så börjar man revidera åt det striktare hållet, åt det hårdare hållet. Och det är ju taskigt. Alltså, man måste ju ändå liksom på något sätt tänka, var hittar jag motivationen? Var hittar jag tillfredsställelsen? Och det var det som just det här, efter 26 kilometer, då hade jag ändå liksom... Ja, men förlikat mig med att ja, men det här är för mig en dag på jobbet. Det är inte jättelätt, jag har lite motstånd. Jag lär mig saker om mig själv. Men jag kommer fixa det. Och det som... Jag hade ju Hans i sällskap. Jag höll på med de här gällen. Jag drack sportdryck i alla sportdrycksstationer. Jag fick Madde som är... Från början är Madde, det här är gulligt. Det är Sixtens fröken på förskolan. Och Madde är nu ihop med pappan till en av mina coacher i Lofsangruppen. En av mina PT-online-coacher, Nathalie. Men Madde stod på Hornsgatan. Hon stod där både första varvet och sen kommer man på Hornsgatan andra varvet. Det var där som många sprang fel tydligen. Det stod typ att det var 200 som hade sprungit fel på Hornsgatan. Man skulle liksom springa en extra krok. Men då stod hon där med Trocadero. Alltså, Trocadero. Jag skulle aldrig dricka Trocadero. Inte ens om det var värsta grillfesten. Men Trocadero där och då, det var det godaste som jag någonsin hade kunnat få i mig.
Ja, men det måste ha haft ungefär samma effekt som cola som jag brukar dricka i slutet av ett maratonlopp. Att det är lite sött och det är lite bubbligt i munnen och lite sådär. Man får lite extra spruttar helt enkelt.
Uppfriskande. Och det sjuka som var sen, det var typ att 500 meter senare så passerar vi McDonald's på Hornsgatan och de delar ut äppelbitar. Alltså, Guds gåva! Äppelbitar. Ja, men du vet, så här, sög på dem, knisp, och det var så här fräscht. Saltgurkan som vi hade käkat några mil tidigare, det var liksom, åh gud, det här går inte. Så här, solvarm saltgurka. Men de där äppelbitarna från McDonald's, det var liksom det bästa där och då. Summa summarum, om vi ska komma fram till någon form av slutspurt. Jag hittade mig själv igen, jag hittade flowet, jag hittade tillbaka till liksom ett bra tempo igen, vilket innebär att sista milen från Västerbron uppför, alltså vi sprang om typ 100-150 pers kanske, bara genom att liksom korta effektiva steg upp för Västerbron, hålla igen lite grann nerför, men vi sprang fortfarande om jättemånga, och sen är det ju i princip bara en mil kvar. Och jag kände så här, nej men gud, nu har jag kommit in i andra andningen. Sista milen, den var faktiskt ganska så lätt, ganska så enkel. Vi fick isglass nere vid Dramaten. Jag fick en Twister och Hans fick en Piggelin av våran mest trogna hejaklack, Karin och Victoria, som verkligen hade så här åkt efter oss runt hela loppet. Ja. Så vi hade till och med liksom isglass när vi kom på Strandvägen sista gången. Och det var ju fantastiskt. Och det var så härligt då att känna så här, ja, jag kan ta mig tiden att springa långsamt framåt och äta en isglass. Ja, det är ju, alltså, njuta. Och uppförsrakan, det är ju helt ny bansträckning. Så varje gång så jag bara, jaha, springer vi här nu? Ja, just det var ju här vi skulle springa. Alla så här bitar föll på plats. Det här visuella pusslet som blir av att kolla på bansträckningen på film, på karta, och sen faktiskt att möta banan på riktigt. Och sen det långa varvet på Stockholmsstadion, hand i hand med min så här stora kärlek, som på riktigt verkligen har ägnat hela den här dagen åt att se till att jag ska klara av då etapp nummer 2 på min monsterdag. Du vet, då, det blir ju så här, hur macho man än är, hur cool man än tycker att man är, det blir ju ändå den här klumpen i halsen, ståpäls på armarna. Alltså det är ju allting man har gått och burit på, alla sorger, irritationer, allting bara flyger bort på upploppet av ett maraton.
Gud vad härligt. Vad tyckte du om den nya bansträckningen då? Tyckte du att den var bra eller?
Mycket bättre än den gamla.
Ja,
Varför It's då? A keeper. Jag gillar ju att det bara var ett enda långt varv istället för två varv. Jag gillar ju att vi var mycket mindre tid ute på Djurgården, vilket kan ha varit verkligen så här, de deppigaste delarna av ett maraton. Jag tycker det var jätteroligt att vi var mycket på Södermalm, som ju är mina hemmakvarter. Jag tycker det var jätteroligt att vi var på Strandvägen 3 gånger, där det var så mycket publik, alla hejade. Att vi fick se eliten, det var också jättehäftigt. Att få se eliten, vi mötte dem på Strandvägen. Och de var så snabba, jag skulle inte ens kunna sprinta bredvid dem. Men att vi som ändå liksom ligger långt bak i loppet, att vi ändå får vara en del av deras bansträckning. Det var jättehäftigt, jag gillar verkligen den nya banan.
Och så kommer du då i mål. Och känner att man känner ju någon slags tillfredsställelse när man kommer i mål efter ett maraton. Det gör man ju, det går inte att komma ifrån. Det är mycket känslor i kroppen. Vad tänkte du då när du var så här, okej, nu är det 5 kilometer kvar?
Hans, han hade haft sin whisky som målbild. Han ville bara hem och ta sin whisky. Så det var han, liksom, han drog.
Alltså han, jag har ju alltid champagne som målbild när jag springer maraton. Senaste gången då fick ju Patrik till och med stå där med en sån här liten flaska champagne som jag halsade efteråt, vilket var helt sjukt. Jag blev ju aspackad på 2 munnar typ. Men då hade Hans alltså whisky som målbild. Att han skulle få sätta sig i en stol, lägga upp fötterna och bara
Vi hade bestämt att vi skulle åka till landet på kvällen. Så att han var jättemotiverad till att ta sin cykel, eller först att springa loppet snabbt som, så snabbt som möjligt, för att ändå liksom bli av med skiten. Ta sin cykel som han hade parkerat vid Musikhögskolan, cykla hem, duscha och gör ordning det sista, så att vi sen kunde dra till landet så fort som jag kom hem. Så han kunde ju inte ta sin whisky förrän han var på landet. Så stackaren fick ju så här förskjuta den delen. Han kunde ta en Cola Zero. Alltså han var ju helt opåverkad. Han var ju inte ens sliten. Alltså du vet, det Oj. Är ju lite provocerande. Ja, men det, jag är jätteglad för hans skull. Jag är så stolt över honom. Men det var ändå så ett litet fuck you finger typ när han så här sprang baklänges.
Ja, men han har ju tränat efter stora löparboken för kvinnor. What can I say?
Lite så. Jag fick ändå liksom känna så att jag gläds med dig. Nej, men så att han drog och jag mötte upp Victoria och Karin då, som ju hade tagit på sig den här riddarrollen att faktiskt ledsaga mig hem. Jag visste ju inte hur jag skulle må. Jag visste inte vad händer om jag liksom i Kungsträdgården halvvägs hem liksom får någon form av dipp. Så att vi hade liksom cykeln med pakethållare redo och jag hade med mig SL-kort, men det var så ändå, det finns ändå liksom form av säkerhetstänk runt omkring. Mötte min pappa och du vet alltid när man träffar sin förälder eller någon, då blev jag så här lite blödig. Min pappa är ju familjens snabbaste maratonlöpare, någonting typ 3:20, vilket är asimponerande, och jag fattade inte när jag var liten att han var så pass duktig. Men det är ju roligt att liksom ha det i generna idag. Men där och då blev jag lite blek om nosen. Jag skulle äta en halv banan som låg i den här påsen som vi fick efter målgång. Och det var väl så där. Jag liksom tappade färgen i ansiktet. Jag blev så här grön under ögonen. Och så kände jag så här, nej, jag måste nog sätta mig ner. Och då så tänkte jag så här, jag sitter ner här nu. Och så direkt när jag satte mig ner, då blev det bra. Och sen okay. Så ställde jag mig upp och då kände jag så här, nu är det svajigt. Inte så att jag såg så här stjärnor eller blixtrar framför ögonen eller någonting, utan bara så här att det är svajigt ischel typ. Så som man känner sen, så jag har känt mig när jag har fått barn till exempel. Att blodtrycket är svajande. Och det som händer, för det var många som var nyfikna när jag hade skrivit om det här på Instagram. Det som händer är att under loppet så har man... Då trycker ju kroppen på mycket blod. Man har ju hög blodcirkulation. Alltså man har ett högt blodtryck. Och sen så när man stannar direkt efter mållinjen, då vet kroppen inte hur stort tryck den ska producera. Så då kan man få det som kallas för ett blodtrycksfall. Det är därför folk kollapsar efter mållinjen när de stannar. Det är då som det nästan blir som en sån här gardin som man drar ner. Det är därför man ska fortsätta gå framåt efter mållinjen. På New York Marathon till exempel, då får man inte stanna. Då ska man bara fortsätta gå. Man går typ, alltså jag skojar inte, men jag tror man går 2 kilometer innan Oj. Man liksom kommer. Ja, man ska gå liksom Central Park uppåt norrut efter målgång, jättelångt. Och sen så ska man gå söderut längs med parken igen, man liksom vänder. Och sen kommer man liksom ut att man faktiskt kan ta sig ner till tunnelbanan.
Aha.
Det är ganska så smart.
Ja, det är jättebra.
Stannar man upp plötsligt, det är då som man får de här kollapsen. Så jag tänkte så här att det är nog ganska så smart om jag så snabbt som möjligt kommer igång i rörelse. Men jag vill ju inte göra det och sen så kanske typ faktiskt svimma. Det är ju inte så jätteroligt. Men så att jag kände efter, bytte tröja. Först var jag tvungen att ta av mig tröjan för att få lite frisk luft på mig. Bytte tröja till min finisher t-shirt. Du vet det här, man är lite extra mallig. Så.
Ja, såklart.
Och sen så tänkte jag att det är lika bra att jag börjar röra på mig. Och då stabiliserade sig så att jag mådde faktiskt bättre när jag joggade framåt än när jag bara stod stilla. Men då fick jag den här restprodukten som kommer av att man har förlorat mycket salt. Och det är ju att man får kramp. Och inte kramp i benen, utan kramp i latsen. Alltså den rörelsen som är att armbågen dras mot rebenen. Om man har armarna rakt upp i himlen. Och sen så sänker man ner. Typ som om man ska göra latsdrag eller kins eller liknande.
Ja.
Den muskeln, den krampade. Så jag fick liksom springa med ena huvudet, eller ena armen uppe på huvudet. Och så fort jag tog ner den, då liksom drog det ihop sig så att det blir så här nästan som han Gollum i Sagan om ringen. Eller husalven i Harry Potter. Att man blir så här lite krokig i kroppen för att man nästan så spastiskt drar ihop sig. Men sen så tänkte jag så här, men jag sträcker ut, fortsätter jogga. Fick jag kramp på insidan av låret, ljumsken. Insidan, från ljumsken, insidan av låret, vaden och sen in under foten. Hela vägen insidan. Och då tänkte jag så här, vad intressant är det när man pratar om olika typer av fascia och liknande. Alltså när man förstår att allting sitter ihop. Det var inte en enskild muskel som krampade, utan det var liksom ett helt stråk av muskler som samtidigt drog ihop sig från hålfoten hela vägen upp till ljumsken. Vilket ju ser såklart jätteroligt ut om man tittar på. Men det släppte också. Sen var det faktiskt så att de 5 kilometerna via Kungsträdgården från stadion, Skeppsbron, alltså det som är närmast Djurgården i Gamla stan, Slussen, Mariatorget och sen upp till Högbergsgatan där jag bor, de var bekväma, de funkade. Jag hade till och med en spurt. Jag måste ha kommit in i någon form av en ny process, en ny energi omsättning. För det var inte jobbigt. Det var hanterbart. Jag hade ingen dipp. Tjejerna hade gjort en så här agenda. För de cyklade ju bredvid mig och skulle hela tiden hålla koll då. En bredvid och en bakom. De hade gjort en agenda för vad de skulle prata med mig om. För de visste att jag själv inte skulle ha så tugen att prata. Så de hade så här en lista på samtalsämnen och reflektioner från dagen som de hade fått. Och det var så gulligt att de tog så ansvar för även för samtalsämnena. Inte bara att jag skulle ta mig hem. Kom hem, min kompis Karin tog en bild på mig. Jag bara, vad fan, ser jag så där fräsch ut? För i huvudet så var jag ju verkligen, alltså jag var ju verkligen utsatt och påfrestad. Men jag hade ju aldrig under dagen varit i så här dräggelläge till exempel. Där vi pratar om så att välja obekväma tempon på tävling eller på lopp. Det är ju till exempel när man drägglar.
Ja.
Har du drägglat någon gång på ett lopp?
Nej, det har jag nog inte.
Ja, du ser Jessica, då har du kanske mer i dig än dina 4-0... Vad har du, 4-0-4?
4-0-6. 4-0-6-0-0.
Utan dräggel.
Utan dräggel.
Ja, du ser.
Så
du kanske har lite mer i dig än så då. Nej, men jag hade inte varit i dräggeläge. Det är jag ju normalt sett om jag springer en snabb maraton. Så jag såg så här fräsch ut. Jag bara, men shit. Då tänkte jag så här, om jag ser så där fräsch ut, det kanske är så där fräsch. Då var det så här projicerat på mig. Så jag så här speglade mig själv i den här bilden och bara så, piffade upp mig lite grann. Satte mig på terrassen och fick hjälp med att snöra av mig skorna. För jag tänkte, då får jag kramp. Och drack en cola, duschade och sen tänkte jag då att jag skulle äta rostmacka. Hans hade ju så här försökt, vad är du sugen på? Alltså du har ändå sprungit 52 kilometer, vad vill du ha? Rostade han macka? Så tänkte jag så här, åh gud, jag mår lite konstigt. Jag känner mig lite så här illamående. Och sen så tog jag 4 steg in på toaletten. Och då hade det gått nästan 12 timmar sedan jag åt frukost. Och därefter har jag bara då gelé, gel, sportdryck, salttabletter. Alltså det är bara såna här äckliga. Och det kan vi säga så här, det var, jag mådde bra mycket bättre efter att jag hade kräks än vad jag mådde innan. Det var liksom som att jag så ackumulerat 12 timmars artificiella energigrejer i magen. Och sen då jag bara, så, nu kan jag äta rostis. Jag kräktes upp allting från liksom det som vi hade ätit under dagen. Men jag mådde så mycket bättre efteråt. Och det var så skönt för att annars, men så här, man blir så alltså, osugen på sportdryck, på kolhydrat. Jag ville bara borsta tänderna och typ äta kött, kyckling, så här, liksom verkligen proteinsug. Hans grillade kyckling sen på landet och gjorde sweet potato fries till, som jag egentligen tycker är jättegott. Jag bara, jag vill bara ha kyckling doppat i vitlökssås.
Vi ska snart knyta ihop det här avsnittet, men hur känns kroppen nu så här några dagar efteråt?
Första dagen, ont, lite shaky då i blodtrycket som jag pratade om, så att, att jag tappar blodtrycket, att det är svårt att reglera blodtrycket, saltade extra mycket på maten, jättemycket träningsverk på kvällen, dagen efter.
Ja.
En dag efter det på måndagen, mycket piggare, kände mig så här glad igen, fortfarande sjukt osugen på att springa lopp, men sen... I någon form av pervers anda så känner jag så här nu att inte ont någonstans. Fick en inbjudan till ett backpass och bara kände så här, ja, kanske lite sugen på att springa lite backe i Tanto. Och jag börjar så här, ja men Ultravasa 9 mil, vad fasen, det är ju bara ett maraton längre än vad det var sprang i lördags. Det är nog rimligt. Du vet, det är som att föda barn, man glömmer bort skiten, man glömmer bort hur jobbigt och äckligt och otrevligt allting har varit, så minns man bara känslan efteråt av att yes!
Ja, det känns ju jätteskönt.
Ja, så vi får se. Det kanske blir en 9-milslopp där i augusti i alla fall. Först så ska jag dra till Los Angeles och jag ska ha semester och jag ska äta avokadomacka. Jag ska cykla längs med Venice Beach. Vi ska bila till San Francisco. Vi ska till Grand Canyon. Jag ska ha semester. Jag ska unna mig så mycket semester så jag verkligen känner att det har varit värt det. Och sen så ska jag liksom ladda om. Jag tror att faktiskt att det blir ett 9-milslopp i augusti. Jag tror verkligen på det.
Alltså du tvekar, det är lite olikt dig ändå.
Alltså i lördagskväll då kände jag, nej fy fan, nu måste jag ringa Caroline, hon som jag ska springa Ultravasan med, och säga att hörru du, ska vi inte dra oss ur. Men det var precis att prata om inledningsvis, om jag inte själv tror på idén, då är det ju jättejobbigt att börja med någonting som man inte ens tror på. Så jag tror att det är någon sån här självförsvarsmekanism nu, att jag måste liksom hamna i ett mode där jag tror på idén. Men alltså att springa ett maraton till utöver det som jag sprang i lördags, det känns jättejobbigt. Det känns som att då är det på gränsen. Ja, men det är därför vi säger så här: om man lyssnar på Träningspodden, då kommer man ju få veta. Det är
Precis.
Det som är så härligt med cliffhangers.
Precis. Och det här är ganska lång cliffhanger, men det får man leva med. Vi har såna också i det här programmet, höll jag på att säga.
2 månader! Sam, det var ju för fasen 9 månader, så jag har väl 2 månader kan jag få i alla fall.
Ja, men nu Lovisa ska jag fira lite granna nationaldag, tänkte jag.
Jag ska spela nationaldagsbrännboll med några kompisar.
Men du ser, du firar ju mer än vad jag gör. Först går du på nationaldagsyoga, sen ska du spela nationaldagsbrännboll. Vi ska bara grilla precis som vi gör alla dagar. Så att det, här är det inget särskilt sådär. Men...
Livet i villa.
Ja, livet i villa, det är grilllivet.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Den här veckan var det fokus på yoga och på Stockholm Marathon och mitt distansrekord. 52 km löpning på asfalt.
Ja, riktigt, riktigt snyggt. Det kommer jag aldrig att slå. Det kan jag säga med en gång. För ett maraton, det är mer än nog för mig och för väldigt många andra människor. Men det är kul att utmana dig själv, Lovisa, tycker jag.
Det blir roligare för dem som lyssnar på Träningspodden då.
Ja, men precis. Hörrni, ha en trevlig helg. Ut och träna. Kör hårt, så hörs vi om en vecka. Hej då!
Puss, puss! We'll be right back.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.